Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till avsnitt nummer 9 av
Häxor och kamrater!
Och om ni undrar varför vi synkade idag så är det för att vi sitter i Acast-studion och tittar på varandra.
Precis. Vi är här IRL båda två. Jättekul, det var länge sedan.
Ja, jag har ju flyttat till Göteborg så att vi har ju kört på distans några avsnitt. Men idag är jag i Stockholm.
Yes, och det är därför vi har så krispigt ljud den här gången också. Förlåt alla lyssnare av andra säsongen. I dagens avsnitt ska vi prata om någonting som, vad ska man säga, anspelar på vårt namn och som många har frågat om när vi ska prata om, nämligen...
Ja, häxor. Jag visste inte att det var jag.
Nej, jag borde ha gjort någon cue där. Häxor och det okulta typ.
Ja, precis. Och lite utifrån en spaning som Elin Grallsson Almestad gjorde. Jag lyssnade på en essä, en sån här radio-essä. Jag har aldrig fattat vad essä betyder. Kan inte du säga vad essä betyder?
Jag vet inte vad essä betyder i ljudform. Men i skriftform då så brukar man kalla en essä för en lite längre, ganska personlig, liksom reflektiv text om någonting. Det vill säga, alltså om man tänker en redaktionell text. Inte en opinionsdrivande text. Eller så kan den vara opinionsdrivande, men det är inte huvudsyftet. Gärna lite så här filosofiska inslag, personen. Mm. Ja, reflektiv helt enkelt.
Nej, men jag lyssnade på Elin som pratade om, vad ska man säga, kommersialiseringen av häxskap och trolldom och det okulta och typ...
Typ häxkraft.
Ja, lite. Eller mer så astrologi liksom. Mm. Och spådom. Och, ja, men sånt som hör lite till häxor. Och så här moderna häxor. Och då, hon pratade om något begrepp som jag glömt bort. Men som var ville distansera sig då genom begreppet ifrån de här gamla batikhäxorna. Liksom.
Typ nyandlighet, sånt.
Ja, alltså det var... Nej, vänta. Det var något som hette... Ja, ah, så här var det. Det anspelade på New Age. Just så att det hette Now Age.
Ah.
Så att det ska vara så modernt och hippt. Och så berättade hon lite om det. Och jag tyckte att det var en intressant spaning som jag också har tänkt lite på. Men inte... Det var intressant att höra hennes. Och sen så tänkte jag just på vår podd, eller vårt namn.
Mm.
Så där, det hon pratade om där, det handlade ju mycket om... vilket jag också har märkt, att när man går på events som man gör när man är influencer. Idag har jag varit influencer. Jag har typ 50 små kassar med makeup-produkter här.
Goodie bags.
Goodie bags. Ja, precis. Idag är jag influencer.
Mm-hmm.
Nej, men att ofta när man går på sådana bloggevent eller så har det blivit ett inslag av att man har en spådam där.
Mm-hmm. Spännande. Jag som aldrig går på någonting har ju ingen aning om det här.
Nej, men precis. Att, du går kanske på ett mingel eller en fest på en PR-byrå eller en klädbutik som har en fest eller något sånt. Och så har de ofta dels tatuerare.
Mm.
Det har varit några år, men de senaste kanske 2 åren eller något så har jag sett det dyka upp på så här blogggalor och sånt där, att det sitter en spådam och att man kan gå dit och få vad säger man, sina kort lästa.
Ja, alltså shit.
På en sån tarot. Ja.
En tarot reading.
Ja, men precis. Och det har varit liksom en rolig happening, antar jag, tycker folk på eventet. Men jag funderade också lite på, jag ska inte ta allt samtidigt, jag tänker att du ska få säga någonting.
Jag ska få komma in.
Du ska innan jag lägger hela analysen, men har du någon relation till tarot?
Nej, faktiskt inte till just tarot. Jag har aldrig, tror jag, fått mina kort lästa eller vad man säger.
Bara skammade.
Ja, precis.
Eller skimmade.
Bara skimmade, skammade också. Nej, däremot så har jag ju varit väldigt liksom fritidsintresserad, om man ska säga, av astrologi och tyckte att det är lite roligt att fördjupa mig och nörda ner i de grejerna. Alltså på skoj, jag vet inte. Ja, det är väl ganska angränsande ändå till, till tarot och sådana saker.
Ja, men precis. De grejerna brukar gå lite så här, det är i samma paket.
Vad är din relation till tarot och sånt?
Jag har alltid varit väldigt... inte känt något behov av det. Mer än typ att jag har läst horoskopet i tidningen för att man sitter och läser liksom. Men det är inte så att jag har sökt upp det. Förutom när det handlar om att jag är intresserad av någon, då har jag alltid tagit reda på vilket stjärntecken den har och bara, passar vi ihop? Vad det nu skulle säga. Jag bryr mig inte om något annat. Nej. Men om de säger att fiskarna och typ skorpionen passar bra, då jävlar ska jag köra.
Ja, men det gör de ju. Det kan man ju säga. Det kan ju vara kanske kul för någon astrologiintresserad som lyssnar. Alexandra är fisk, eller hur?
Ja.
Och jag, Rogin, är skytte.
Passar vi ihop?
Nej. Men det är faktiskt ganska roligt att min mamma och min ena lilla syster är båda fiskar. Och min pappa och min andra lilla syster är båda jungfrur. Så att, det är bara jag som sticker ut i den familjen. Så jag tänker att jag via den proxyn funkar med fiskar.
Ja, för du har lärt dig hantera oss.
Precis.
Men gud vad spännande, nu blev jag så här nyfiken. Men vad heter det, för fiskarna ska vara enligt vad jag läst vara typ så här fantasifulla, kreativa. Men också typ följa strömmen och vara anpassningsbara och, och sådär. Är det...
Ja, men det är min professionella uppfattning om fiskarna också. Känsliga, väldigt sådär, tänker på känslor. Alltså inte bara känsliga som att de blir ledsna lätt liksom.
Nej.
Utan väldigt så... i kontakt med sina känslor.
Empatiska kanske?
Ja, absolut empatiska.
Tycker du att jag passar in i fiskarnas...
Absolut, det har jag tyckt från början. Du är 100% fisk.
Ja, jag känner tappning. Också att jag är väldigt mycket fisk. Och även om det inte låter så kul att följa strömmen som en död fisk, så kan jag ändå känna igen mig i det där, för att jag är ofta så här, även om jag har åsikter så är jag hela tiden så här, ja men jag tycker som dig i det, och jo men jag är å ena sidan och å andra sidan, och jag tänker att det hänger ihop med det anpassningsbara.
Ja, men precis, alltså man behöver ju inte se det som att följa med strömmen, utan man kan ju också se det som att vara flexibel och ja, en anpassningsbar till viss del liksom. Och det tycker jag är en bra egenskap.
Alltså, ja, men det är det ju. Men du var skit.
Skytten, ja.
Skytten, ja. Vad gör den?
Skytten är typ zodiaken, som det heter.
Vad är det?
Det är stjärntecknen, typ så här, de 12 olika stjärntecknen. Aha, samlingsnamnet är zodiaken. Skytten är zodiakens clown, typ. Mycket så här humor, mycket filosofi, mycket ta saker, lite grann med en klackspark. Framåt, driven...
Entreprenör?
Nej, inte kanske entreprenör, men definitivt en
liberal
free spirit, kan vi säga.
Ja, ja.
Det är väl de positiva egenskaperna. På den negativa sidan, kanske lite taktlös ibland, kanske säger saker man inte alltid riktigt menar.
Det är roligt att du säger det. Men jag tänker på att jag känner igen att du kan göra det. Men däremot så jag uppfattar dig inte som en taktlös person eller som säger sånt du ångrar, utan snarare tvärtom, väldigt eftertänksam.
Ja, bra.
Ja, men för jag har pratat med liksom, när jag berättat om dig, så har jag beskrivit dig som en person som tänker efter och liksom inte bara hasplar ur sig någonting.
Nej, men precis. Och det tycker jag själv också att jag är. Alltså, det är klart att jag kan säga saker som jag ångrar, men jag ångrar väl framförallt kanske sättet jag sa det på, snarare än innehållet i det jag sa. Liksom.
Ja, precis. Men det tycker jag visar på att du har lite strategi och
ja.
Takt.
Ja, men,
takt.
Taktkänsla.
Ja, du har taktkänsla.
Ja, ja, fint att höra. Nej, men vi kan ju fortsätta prata om stjärntecken lite senare. Angående tarot och sådär, jag tycker det är intressant att det har blivit, som du säger, en del av festligheter, liksom, att man har det på events och sådär. Jag undrar liksom, varför?
Och jag tänker att det kan vara, eller det känns lite som att gå tillbaka till den här cirkustraditionen, alltså som cirkus såg ut på, jag vet inte, 60-talet kanske, att det var typ kringresande som livnärde sig på att hitta på underhållning och roa medelklassen och överklassen. Och att det där ofta fanns vad säger man, tarotläsare.
Ja, jo, men visst, det fanns ju, det var väl ett stående inslag ofta, sådana där lite okulta och lite så.
Ja, men typ att man har en spåkula, man har ju sett massa sådana gamla illustrationer.
Ja, men visst. Verkligen.
Men jag vet inte om, eller den kopplingen finns ju där, men jag vet inte om det är det som är, alltså så här, längtar vi efter cirkus eller vad kommer den här, vad är det vi längtar efter liksom? Ja. Varför är det tillbaka? Vad fyller det för funktion?
Precis, vad längtar vi efter? Jag tänker att man har väl alltid, känns det som, människan har ju alltid velat veta vad sin framtid är.
Ja.
Och på något sätt finns det kanske en trygghet i att ens framtid inte är förutbestämd, eller som den är förutbestämd av någon slags öde liksom. Mm. Alltså man är inte herre över sitt eget öde. Alltså det är inte avhängigt av vilka val du gör i livet, utan det finns ändå en utstakad väg. Kanske inte, man vill ju inte gärna att det ska vara så där hugget som stucket liksom, att i detalj, men man vill gärna veta att det finns en stig att gå på, om du fattar vad jag menar. Mm. Så det finns en ram att förhålla sig till.
Man vill ha lite guidance i sina vägval. Typ.
Precis. Mm. Och det tänker jag hör ihop med ett av våra favoritämnen att dissekera och diskutera. Nyliberalism!
Ja, och, är det här också liberalismens fel?
Ja, eller till viss del kanske. Mm. Eller ett symptom på det i alla fall.
Mm.
Den här sökan efter identitet och efter en väg att gå, efter ett ramverk att förhålla sig till. För att inom nyliberalismen så liksom, man framhåller ju gärna individen har makt över sig själv. Individen är en summa av de valen hen gör i sitt liv. Vilka vägar man tar och så vidare och så vidare. Det där är ju ganska stressande, tänker jag. Liksom. Och det vet väl både du och jag, och jag tänker många som lyssnar. Det är ju skitjobbigt att välja hela tiden. Man pallar inte. Alltså, alla saker behöver inte väljas av en själv. Liksom. Vissa val spelar faktiskt ingen roll.
Mm.
Och då kan lika gärna någon annan välja, så kan du lägga din värdefulla tid och energi på någonting roligare.
Mm.
Eller rimligare.
Precis, och att man inte litar på sig själv.
Nej, precis. Alltså, man kan inte göra överlagda rationella val i den här tiden vi lever i nu hela tiden.
Nej.
Alltså för vissa saker kanske man kan det. Men det finns så mycket som pockar på ens uppmärksamhet. Så mycket man måste ta hand om. Relationer, hem, allt sånt där. Sig själv. Då kan man liksom inte sätta sig in i varenda litet jävla val hela tiden. Liksom.
Nej, och också att det finns så mycket så här. Vi är så påverkade av PR-strategier och av olika saker. Jag kommer att tänka på om det Cornflakes kanske, som har satt bäst för datumet utefter när crunchen slutar låta.
Oj, jaha, vad
alltså,
spännande.
För att det är ju en speciell känsla och ett speciellt ljud.
Ja, ja.
Det här hörde jag på något så här PR frukostseminarie och handlade om så här, hur det känns när man tuggar och vad det låter och hur det låter i huvudet. Liksom, och, så.
Mm.
Och jag tänker att när vi står där i frukosthyllan så kan man ju så här, koppla. Man gör olika kopplingar till olika förpackningar, så kanske man känner så här, men idag känner jag för något krispigt, och då väljer man cornflakes framför müsli kanske eller gröt. Liksom.
Just det, ja, intressant.
Och det tänker jag att vi är ju aldrig fria i våra val, liksom, utan vi blir ju alltid påverkade, och därför är det alltid svårt att välja också.
Precis, det är ju liksom en annan aspekt av det. Dels det där jag sa om att det bara är så jävla jobbigt liksom att välja hela tiden.
Ja, det är det ju också.
Men också, precis som du säger, som ju är den egentliga kritiken liksom, och den riktiga man bör ta fasta på. Det vill säga att kan vi ens göra några överlagda val som bara utgår ifrån vad vi själva kommer fram till om saker och ting. Med all den påverkan som finns utifrån.
Jag måste säga att jag tycker ju för sig inte att det är någonting dåligt att vi påverkas. Det är ju det som gör oss till mänskliga. Liksom. Att om vi bara så här valde utefter våra egna känslor och någon typ av, alltså det finns ju ingen sanning. Vi har ju alltid påverkats oavsett om sociala medier finns eller inte. Och det är ju det som gör oss till människor, för att vi ska passa in i ett samhälle och sånt. Att vi väljer inte att äta typ muttrar till frukost, för det är inte så man beter sig.
Postmodernt. nej, men i alla fall tillbaka till det, till tarot
okulta.
Och det okulta.
Jag gjorde en tarotläsning, jag har gjort den en gång i hela mitt liv, och jag gjorde det förra året när jag fyllde år på min födelsedag. Och den, jag fick en så här, jag måste gå till en tarotperson. Och fick en sån känsla av att jag bara ville göra det liksom. Och det var, jag vet inte varför jag fick för mig det. Jag kanske hade varit på någon sån rolig eventfest nyligen. Men det är den enda jag har gjort. Och hon sa så himla mycket. Och allting, basically allting skulle gå bra för mig. Och jag skulle få jobb och kärlek och allt sånt. Så det var ju skönt att höra.
Underbart.
Ja, precis. Men jag kände också att det var lite... Att sitta där och bli läst är ju också lite som ett psykologbesök. Liksom. Mm, mm. Det är någon som lyssnar på dig. Ni pratar inte, alltså man sitter inte och stirrar på varandra och pratar så här, berätta om dina känslor nu, utan för att man håller på med någonting, det är en aktivitet kopplad till det, men den personen finns ändå där och ställer frågor till dig så här, har du känt dig stressad på sistone? Ah, jag ser här i dina kort att det är en hare eller vad det nu kan vara.
Ja, ja, det är terapeutiskt.
Ja, jag tror det, och att det kanske petar på vår längtan efter att få bli lyssnade på.
Ja, men absolut. Det har säkert med saker att göra. Jag tänker på att vi... Det är ändå intressant att du säger det. För då ger man ju den personen som läser ens kort någon typ av förtroende. Liksom.
Mm.
Alltså man sätter sig där, man öppnar sig lite grann och man tänker att det här... en person med någon slags status. Liksom.
Mm.
Vilket historiskt sett är ju väldigt intressant om man tittar på typ förföljelsen av kvinnor framförallt då, eller bara kvinnor nästan, som kallas för häxor förr i världen.
Mm.
Apropå häxkonst och dylikt. Det var ju personer som ju var, som alla kanske vet för det här laget, väldigt duktiga på medicin exempelvis, visste vilka örter och växter man kunde använda när någon är sjuk. Kanske var läskunniga och lärde helt enkelt på ett sätt. Eller så kunde det ha varit någon som bara, någon i byn var sur på liksom och anklagade för att vara en häxa.
Mm.
De här kvinnorna blev ju som då anklagade för att hålla på med svartkonst och vara i lag med djävulen och saker som är väldigt unsavory. Och brändes sedermera på bål, förföljdes och dränktes också och liksom torterades och dödades på fruktansvärda sätt.
Mm.
Jag bara tänker att den statusskillnaden är ganska intressant. Liksom. Att då så såg man en person som man ansåg hade krafter på något sätt.
Mm.
Men man var rädd för den personen och ville ha bort den. Man ville liksom inte, man ville inte slå sig i lag med den. Man ville inte ge den någon slags förtroende. Man ville inte upphöja den till någon slags status. Utan man ville att den skulle bort.
Ja, men precis, och där har man ju ofta pratat om i feministiska kretsar om så här att kvinnor med kunskap alltid har varit skrämmande och förföljda. Och till dem tillhör ju de kvinnorna som höll på. Och sen så har det ju också varit en koppling till romer som kom till Sverige för 500 år sedan eller så. Att de också hade kunskaper med sig från länder de hade... För romer har ju varit förföljda och tvingats flytta mellan olika länder och kontinenter under väldigt lång period.
Mm, typ 1000 år.
Precis. Och man tror ju att de kommer från Indien från början. Och att de hade med sig kunskaper och kanske även... vad säger man, växter eller örter eller så, som inte användes i Sverige, där man
just
typ, jag vet inte vad man gjorde här, man åt väl typ någon rot eller någonting.
Potatis
är från Tyskland.
Sydamerika har jag
Sydamerika.
Hört faktiskt från första början. Men...
Patatas bravas.
Jag såg på Historieätarna, att, jag vet inte om, jag minns inte om det var just på 1700-talet, men någonstans där så fanns det en tid då man använde rått bajs som medicin.
Mums.
Ja, och det är ju så intressant just för att man blev sjuk av råttorna.
Mm.
Så att det är ju ändå en tanke som samma som dagens vaccin är lite grann. Liksom.
Ah, att man ska ta lite av det man blir sjuk av.
Precis.
För att boosta immunförsvaret.
Det finns ju ett uttryck som heter give me a hair of the dog that bit me.
Mm-hmm.
Som handlar om återställare när man har varit ute och slirat dagen innan.
Att
man tar sig
ta
ett järn och
Bloody
då
Mary.
Typ och då är man inte lika bakis längre. Så att den där idén, jag vet inte om det var den som styrde den här råttskitsmedicinen, men det är ändå intressant att det går igen. Mm. Det är nedstigande led liksom.
Mm. Ja, men det är intressant. Men jag tänker också varför, alltså jag tänker att det är, för som jag uppfattar det, den typen av okkultism som är socialt accepterad i våra, och för det handlar ju ofta om så här kvinnor och typ att man tycker att det är så här spännande med starka kvinnor och så.
Mm.
Att det är något litet så här mystiskt och exotiskt med de här häxorna liksom.
Precis.
Och jag tänker att för att de ska vara socialt accepterade och få bli inbjudna till event så måste ju de ha vissa inslag liksom.
Mm.
De måste ju läsa typ tarot.
Mm.
Och kanske se lite traditionellt häxiga ut.
Ja, liksom. Men precis.
Sitta med någon sjal och rökelse typ.
Ja, men exakt. Alltså, exakt. I dagens läge så kallas ju inte kvinnor med kunskap om medicin för häxor. De kallas för läkare mm. eller för sjuksköterskor.
Mm.
Medans det som...
Sjukdomen bara, jag ska gå till häxan när man ska gå till vårdcentralen. vad har du för häxa? Ja, jag har häxa Lundgren.
Exakt. Nej, men i dagens läge är ju det som man tänker på när någon säger häxa. Tänker antingen typ en påskkärring eller som du säger någon med så här lite traditionella typ så här variety show inslag, alltså man tänker på typ så här tidigt 1900-tal, alltså här långa sjukiga klänningar och
typ spåtula.
Ja, med trumpetärmar heter det. Mm. Och gärna spåkula och liksom gamla dammiga grejer, kristaller, böcker och såna saker. För kvinnor med kunskap idag är ju bara kvinnor liksom.
Mm.
Om man tänker typ så här, forskare på universitet och sådär liksom.
Ja, men eller jag vet ju att du håller med om att alla kvinnor med kunskap, eller kvinnor med kunskap är ju fortfarande hot för män.
Absolut, absolut. Det är ju ett som är säkert. Bara det att man inte kallar dem häxor idag, man kallar dem andra okvädesord istället.
Ja, det gör man. Och det är tyvärr någonting som man önskar hade försvunnit by now.
Mm. Jo, men absolut, det kan man ju märka. Det har ju du säkert själv märkt också. När man är i ett sällskap med män och man kan mycket om en grej, då händer det ju att de känner sig hotade och typ gör ner en eller försöker förminska ens kunskap och sådana saker.
Om de ens lyssnar på en. Jag tycker
dessutom.
Det är ofta man är, när man är i ett sällskap med bara män och man är ensam tjej, att av någon anledning så kan de inte höra frekvenserna av ens röst, så att man blir bara ignorerad.
Ja, det är ganska märkligt hur det där funkar. Teknik, ha?
Ja, verkligen. De borde finjustera sina hörselgångar så
ja.
Att de kan höra alla
ja, det
frekvenser.
Intressant. Det är säkert därför ja, att det har med frekvenser att göra.
Jag tror att det har med frekvenser att göra och inte patriarkatet.
Precis, precis. Nej, men, så, men det är ändå intressant det här med kvinnor med kunskap, för att jag tänker att det har att göra med samhällets kunskapsnivå i övrigt liksom.
Mm.
Alltså att de här kvinnorna som anses vara hot ligger på något vis över gängse samhällsnorm vad det gäller hur mycket kunskap och information man har, antingen om ett givet ämne eller allmänbildning i allmänhet liksom.
Mm.
Så man tänker häxorna på medeltiden kunde saker om läkande kraft liksom.
Mm.
Kanske om andra grejer också, till exempel ingenjörskonst av olika slag, hur man bygger någonting som funkar liksom.
Mm.
Men också generellt liksom, information om saker och ting, som sagt det här kunde läsa och sådana grejer.
Mm.
Och det var ju mer än vad gängse person under medeltiden kunde, i alla fall om man inte tillhörde typ adeln.
Mm.
Och då, därför så var det apart att man menar liksom att hur kan, dels för att de var kvinnor men också för att deras kunskapskvot var så mycket högre
mm.
än samhällsnormen i övrigt.
Mm.
Och det tänker jag är sant även idag liksom.
Mm.
Att kvinnor med kunskap som ligger högre än samhällsnormen i övrigt blir utsatta för tvivel, för hån, inte dödade kanske lyckligtvis.
Inte i Sverige i alla fall.
Inte i Sverige, exakt. Det finns
om
ju fortfarande länder.
Om de inte
länder.
Lever i en relation med en man.
En man, ja, jo. Det finns ju fortfarande länder i världen där kvinnor med viss typ av inflytande och makt blir dödade och förföljda. Så att det ska man ju inte...
Ja, Mexiko har ju haft stora problem med att man mördar kvinnor.
Mm, femicidos, eller hur?
Exakt, som är en... Vad ska man säga? Ett begrepp för just den typen av mord.
Mm, kvinnomord.
Ja, men precis.
Nej, men exakt. I Sverige har vi ju också problem med våld mot kvinnor. Och det, ja,
Det handlar ju också om kvinnans självständighet.
Precis, det har ju med andra grejer att göra också naturligtvis. Men även i Iran till exempel, kvinnor bannas från universitet av olika svepskäl liksom, för att man anser att de börjar få för mycket inflytande eller makt och sådär.
Mm. Och sen så är det ju också kvinnor som kan få dödsstraffar, lite så här hittepå anklagelser. Ja.
Precis, precis. Och det ska man, apropå häxor då, man kan ju fortfarande bli dödad på statligt sanktionerade helt fruktansvärda sätt. Ja, men till exempel Iran där man kan bli stenad fortfarande. Och sådana saker. Så att...
Det är så sjukt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här med att bli stenad.
Mm. Ja, det är
riktigt
otroligt. Brutalt. Det är verkligen i ordets bemärkelse medeltida. Det var ju då man dödade folk på liknande sätt.
Mm.
Mm. Så att det ska man ju liksom ha klart för sig att det handlar om kvinnor. Det handlar om... kvinnors självständighet, precis som du sa, det tycker jag ändå ringar in det väldigt bra. Liksom.
Mm.
Kvinnor som blir för självständiga blir misstänkliggjorda.
Mm.
Jag tänker på hur man ser på kvinnor som håller på med det okulta och häxkraft idag.
Mm.
Jag såg ett jätteintressant inslag på Kobra om häxkraft, jag tror det var i fjol. Där det här bandet som heter Rock Bitch, om någon känner till det, figurerade. För de lever ju i ett kvinnokollektiv nu, så här, i en stuga ute i skogen typ, och håller på med då modern häxkraft.
Mm.
Och de var ett band, som sagt var ett rockband som var aktiva, tror jag, i början på 90-talet, inte helt säker, britter i alla fall. Och då höll på mycket med så här, sexmagi liksom.
Va? Ja. Vad är det?
Det är typ
att man har samlag och tänder rökelse.
Men typ, alltså på väldigt sådär... hade liksom orger på scen och liksom sådana saker när de uppträdde. Ja, det är superintressant. Finns säkert uppe på Play, det avsnittet av Cobra.
Mm.
Och det slog mig då att de här kvinnorna lever ju utan män. Och jag vet inte om de gjorde det när de liksom var aktiva som band, men nu gör de det i alla fall.
Mm.
Och har liksom sitt så här lilla häxkollektiv. Och det var, som sagt, det som var mest slående var just hur pass självständiga de verkar vara. Inte bara från män, utan från samhället i övrigt. Det var typ som att de odlade sin egen mat och liksom var självförsörjande. Och verkade ha det så jävla gött, liksom.
Mm.
Och det tänker jag talar till den här idén om att det okulta, som har i alla fall med liksom häxkraft och den biten att göra, handlar ju egentligen om ett sätt för kvinnor att få vara självständiga. Det kan ju förstås vara att man tror på de här grejerna också. Det tror jag att de tjejerna eller kvinnorna gör i viss utsträckning. Kanske alla som håller på med det någonstans tror på det. Och det är liksom deras... Det får de göra. Alltså det är väl lite liknande vid religion, liksom, att man får tro. Men precis som religion så är det ju också mer än det.
Mm.
Det är ett ramverk, ett system att förhålla sig till.
Mm. Jag kommer att tänka på en sak som... I och med det du pratade om, liberalism. För det jag tänker också är att... Vi lever i ett nyliberalt samhälle och jag tänker mig att det här också är präglat ifrån en trend ifrån USA som vi har importerat. Och om man ser anledningen till problem, jag tror du sa något liknande i tidigare avsnitt, om man ser att anledningen till problem är individer, eller baserat på individer och inte strukturer, då finns ju också lösningen bland individer. Och då intalas man ju i... Du får en förklaring på saker som handlar om dig och din person. Som också ger dig en känsla av att du kan ta makten över dina val. Men också så här, din situation. För det finns ju antar jag, inga häxor som sätter sig och bara... Ingenting har med dig att göra, det är att du är kvinna i ett patriarkat. Utan man pratar ju så här, ah, men hur lever din mamma?
Mm.
Liksom. Eller det handlar väldigt mycket om dina relationer som är kopplade till dig som person.
När du blir spådd alltså av en...
Ja, men precis. Ja. Och att då hittar man ju den lösningen där. Och det tänker jag fungerar på, om man ska säga vad funktionen är, så kan det ju handla om att... Om att intala människor i att de har någon saying liksom, i sina liv.
Absolut, ja, ja, ja. Verkligen, det tror jag. Och det är ju lite det jag menar också. Och det var ju det vi touchade på i början. Liksom. Varför gör man det här? Jo, för att hitta någon slags mening. Eller som du säger, att man har något att säga till om i sitt eget liv. Liksom.
Mm. Att man har, att lösningarna finns i dig.
Mm. Ja, precis. Eller? Finns de?
De gör ju inte det.
Nej, men jag tänker att... För man tänker ofta så här... Eller jag vet inte, jag gör det. Det gör nog du med. Det här med att man bara skulle vilja... liksom... klippa banden med civilisationen och det samhället man lever i nu. Man är så trött på skiten, liksom.
Ja.
Ja. Man vill... dels man är så här... Om vi tar en fråga som klimatet till exempel, där man känner sig så jävla maktlös och man är maktlös och liksom allt är så byråkratiserat vad man kan göra för att rädda klimatet, för att rädda miljön, för att rädda den här jorden. Liksom.
Mm.
Det ligger i händerna på någon som kastar det i händerna på någon annan och så fortsätter den här dansen och ingen tar ansvar, ingen gör någonting.
Mm.
Då kan man känna så här, okej, men jag vill inte vara en del av det här i alla fall. Jag vill flytta ut till en stuga i Jämtland och odla mina egna morötter och inte ha någon kontakt med civilisationen längre.
Mm.
Så där har man ju tänkt liksom. Och det känns som att, ja, men typ i det här fallet med det här bandet Rockbitch som jag berättade om, det är typ det de har gjort liksom.
Mm.
Att bara så här, jag är trött på den här skiten, jag vill inte vara med i alla fall.
Mm.
Och jag tänker att så här, ja visst, det kan man ju göra. Och på ett sätt så här, bespara sig det värsta i alla fall. Jag tror liksom inte att man kommer undan. Inte helt och hållet. Inte när man är liksom, uppfostrad och uppvuxen i en viss typ av samhälle och struktur. Liksom. Alltså, om du avlägsnar dig från det, jag tror liksom att en stor del av det kommer ändå vara kvar i dig och i sättet du är på, liksom, var du än hamnar sen.
Mm.
Så att jag tänker liksom, apropå det här med individuella lösningar och så här, göra, avlägsna sig själv.
Mm.
Jag tror liksom att ja, man kan göra det, men tyvärr, det är i alla fall min åsikt, så räcker det inte det hela vägen liksom, för att ta makten över ditt liv. För att tyvärr så ligger den makten inte bara i dina händer, är vad jag tänker.
Mm. Ja, nej, men precis, visst är det så. Jag tänkte lite på avsnittet igen med Elin, eller SN, Radio SN. För där pratade hon om en så här längtan efter den radikala häxan.
Mm, intressant. Berätta mer.
Ja, alltså hon pratade inte så mycket om det, utan hon pratade ju om den här now age-häxan. Liksom, men att hon längtade, eller det var lite så hennes slutkläm, att vad är de radikala häxorna? Jag tänker ju att här är vi.
Vi sitter här.
Vi är här, Elin. Jag är ju faktiskt bekant med henne. Jag kan...
Ja, men det är jag med.
Ja, då kan vi, hon vet ju att vi finns.
Hej, Elin.
Hej, Elin. Nej, men vad finns det för häxor idag? Liksom? Vilka är vår tids häxor?
Ja, jättespännande fråga. Jag tänker liksom, det beror väl på ur vilket perspektiv man tittar. Alltså vi har ju häxor som håller på med det som typ tarot och det okulta och astrologi och sådana saker. Sen så har vi ju häxor som är nedstigande led till medeltidens häxor, det vill säga som håller på med läkekonst, som håller på med kunskap och forskning och sådana saker.
Mm.
Men sen finns det ju också häxorna som i den bemärkelsen att man jobbar för kvinnors och sin egen självständighet.
Mm.
Så att det beror liksom på, tänker jag, ur vilket perspektiv man ser. Men världen är full av häxor.
Mm.
Och i den bemärkelsen så kanske vi är häxor. Eftersom vi båda två i alla fall jobbar medvetet mot att bryta normer kring att vara en kvinna, mot patriarkala strukturer och sådär.
Mm.
Ja, vad säger du?
Ja, jag funderar på vad vår tids häxor är. Jag tänker mig att det är en kvinna som utmanar någon typ av manlig ordning. Liksom. Och det finns ju också gott om. Jag tänker att det behöver inte bara vara läkare och sådär.
Nej, nej, absolut inte. Jag tänkte mest på den där väldigt snäva liksom, som håller på med just läkemedel.
Precis, men jag tänkte också på, kopplat nu när jag har varit och influensa, så jag håller ju på med ekologisk skönhet. Och det blir ju, även om inte det blir så att vi blir kallade häxor, eller jag blir kallad häxa för att jag hellre använder olivolja än en apoteket-produkt liksom, som i ansiktet eller så. Så är det ju ändå ett nedvärderande liksom, att vara intresserad av ekologiskt och växter. Mm. Och jag är också uppvuxen med att använda örtte om man har ont i magen framför Alvedon. Liksom. Mm. Eller att man tar till naturläkemedel. När man är förkyld hemma hos mig så kokar vi eukalyptusblad. För att det är ju så här lite mentoligt liksom, och rensar luften och luftrören typ, och gör det lättare att andas om man hostar och sånt där. Och jag är uppvuxen med det och använder ju det själv i mitt liv liksom. Nu är inte jag helt så att jag typ går ut i skogen och letar efter en växt om jag är hemma och är förkyld, utan då kanske jag går hellre och köper Alvedon liksom.
Du är inte antivaxare.
Nej, det är jag inte. Men jag... Men exakt, tänk om jag skulle komma ut nu och bara vaccinera inte era barn.
Ja.
Nej, men
full circle häxa.
Exakt. Men man kan säga att jag föredrar liksom hellre så långt det går. Sen tycker inte jag att man behöver vara för dum för sitt eget bästa liksom. Men är du sjuk så tycker jag att du ska äta medicin liksom. Jag äter medicin dagligen. Men jag tycker att så långt det går liksom, så finns det ingen anledning till, och det är också av miljöskäl liksom, att jag tänker att det är bättre att använda en råvara än en som har gått i flera varv liksom.
Mm.
Men det är ju också det är inte ett stort förtryck liksom, men det är ett förlöjligande. Man tycker fortfarande att det är löjligt liksom, att det är fånigt, att det är omodernt att vara intresserad av växter och örter och läkekonst liksom.
Ja, men precis. Jag tycker att det du berättar nu är ju äkta sånt man skulle kalla ett häxa liksom.
Ja, men
alltså
precis.
Det måste ju inte bara vara läkemedel, utan generellt som du säger, saker som kommer från växtriket eller saker som är liksom inte raffinerade av industrin på något sätt. Det är ju äkta häxigt.
Ja, men det är ju det, och saken är den att mycket av det som finns i våra verksamma medicin, liksom, substanser kommer ju från naturen. Liksom.
Ja, allt.
Ja, precis. Och sen så är det väl typ att man av olika allergiskäl har plockat fram en exakt likadan molekyl, men syntetiskt. Liksom.
Ja, precis. Dels av allergiskäl, men också av koncentrationsskäl. Liksom, att typ så här, om man tar den här barken som har det här verksamma ämnet, så måste man äta typ ett kilo bark för att det ska ge den effekten man vill ha. Men man destillerar det istället. Liksom.
Men nu kommer jag vara ekohäxig. Men också av ekonomiska, kommersiella skäl.
Absolut, ja. Big pharma.
Ja, men precis. Och jag är... För det är här folk tycker att jag är konspiratorisk. Att jag ser ju att det finns en enorm ekonomi i läkemedel och synteter och det som produceras i labb. Och att du kan ju... Och då kan du ju ta patent på att du har plockat fram den exakta formulan av det här. Men det kommer egentligen ifrån någonting annat. Men det kan du ju inte göra med bark. Du kan ju inte ta patent på typ en björk. Liksom.
Nej. Nej, alltså precis.
Så det finns inga pengar att tjäna på naturen i sin naturliga form.
Nej, jag tycker inte alls du är konspiratorisk där. Eller nu är du med din bästa konspirationsteori, kompis. Men...
ja, men folk brukar vara så här, för att så fort man säger typ att men läkemedelsindustrin tjänar enorma pengar på det här.
Ja, men det gör de ju. Alltså, läkemedelsindustrin är bland det smutsigaste, vidrigaste som finns, alltså av moderna industrier. De tjänar ju bokstavligen pengar på att folk är sjuka och inte vill dö. Alltså alla, eller inte alla, men många känner väl kanske till det här fallet med AIDS-medicinen. Vad hette han? Minns du vad han hette? Han där vidret som hade någon patent på AIDS-medicin.
Nej.
Ja, han hade något lite speciellt namn i alla fall. Amerikan tror jag.
Han kanske hette Andrew. Eller Chad.
Chad kanske. Hur som helst.
Chad.
Han
Chad Andrews.
Det visade sig att han hade ett patent på en bromsmedicin för AIDS, tror jag det var. Mm. Som liksom kunde rädda livet eller förlänga livet väldigt mycket på patienter. Som...
Ah, var det på 80-talet? Eller?
Nej, det här var nyligen. Som hade, fast det fanns på 80-talet också, eller det var en liknande kontrovers. Mm. Han i alla fall, det visade sig att han sålde den medicinen, jag tror att den kostade typ 2 kronor att tillverka, men han sålde den för 800 kronor. Alltså det var en så sjukt påslag. Mm. Och det var ju bara för att tjäna pengar. Alltså han hade patent på det så ingen annan kunde liksom producera samma läkemedel. Och människor hade ju inte råd med det. Sen när man konfronterade honom så var han typ så här väldigt sådär, nej men jag har patent, jag kan tjäna pengar på det här. Det är liksom inte... Och så där ser läkemedelsindustrin...
Helt hjärtlöst.
Ja, så där ser läkemedelsindustrin ut. Alltså det tycker jag... Det är absolut inte en konspirationsteori. Det är liksom helt och hållet sanningen. Mm. Alltså de sponsrar ju, även i Sverige, sponsrar ju läkemedelsföretagen olika saker för läkare och sjukhus och vårdcentraler och sånt där. Som gör att de då väljer deras mediciner framför andra som kanske har mindre biverkningar eller färre. Kanske är bättre på olika sätt. Eller kanske inte. Det är inte det viktiga. Vilket är sjukt att kvaliteten på medicinen inte är det som står i fokus.
Mm.
Så.
Ja, och också bara typ vi som tjejer som antar jag kan bli med barn. Jag har aldrig testat, men, eller jag har inga barn. Men att det skrivs ut p-piller. Jag vet inte om det fortfarande är så, men det skrivs ut som godis liksom, när vi var i tonåren.
Ja, precis. Och jag tror att det fortfarande är så.
Ja, och man fick inte ens veta om andra metoder.
Nej, precis. Jag minns att jag hade jättemycket problem med det här. Jag fick... minipiller utskrivna som mitt första liksom, läkemedelspreventivmedel.
Mm.
Och mådde ingen bra av dem alls. Och då googlade, det här var ju på den tiden då man faktiskt kunde googla och internet fanns liksom.
Mm.
Så gammal är jag inte. Nej men, Exglutena heter de, för det är säkert någon som lyssnar på det här som också har gått på dem. Och kanske känner igen sig. Jag mådde jättedåligt av dem, gick upp jättemycket i vikt och liksom superdeprimerad och allt det där som folk som är vanliga biverkningar för läkemedel eller preventivmedel. Och det sjuka är för det första att man ska bara ta det. Liksom. Det snubbar behöver inte göra någonting, men vi ska utsätta oss för allt det här. Men också att jag fick ingen information om något alternativ. Jag hade kollat upp alla alternativ själv. Liksom. Så gick jag till barnmorskan och bara, hej jag vill byta, jag har kollat upp de här grejerna. Ja, nej, det du har, det är ganska bra. Fortsätt
med
det.
Ja, men de säger ju alltid det. Så här, nej, det ska inte ha några biverkningar. Så spelar det ingen roll vad din berättelse är.
Det där, alltså man blir så gaslightad av vården. Bara, nej, det där du känner, det finns inte.
Ja, man blir så gaslightad av vården. Ja alltså 100%. De bara, ja, nej men kom tillbaka om det är kvar. Man bara,
jag har gått 2 år på det här.
Ja, exakt. Liksom. Bara lyssna på mig.
Ja, och det, sen så, jag bytte ju barnmorska sen.
Mm.
För att jag bara, okej, fast jag köper inte det här.
Mm.
Så att jag bytte till RFSU-kliniken. Mm. Eller RFSL-kliniken, jag blandade ihop dem.
RFSU. Ja. Jag brukar också blanda ihop dem, men jag tror det är U.
Ja, som ligger på Medborgarplatsen här i Stockholm. Mm. Och fick prata med en barnmorska där. Och han var så här bara, okej, vad shit, sorgligt eller så här, tråkigt att du känner så här. Här får du en annan medicin. Jag skriver ut en annan till dig som också var minipiller. För minipiller och p-piller har ju den skillnaden att p-piller innehåller östrogen. Men det gör inte minipiller, de innehåller bara det här som kallas för gulkroppshormon.
Mm.
Och i den medicinen, Exglutena som var den jag hade först... Exglutena är den jag har nu. Glöm allting jag sagt om Exglutena. Seracet var den jag hade först.
Mm.
Den Seracet som jag hade först, där är det en ganska hög dos av gulkroppshormon. Men så fick jag den här då Exglutena utskrivet. Mm. Och den har en mycket, mycket lägre dos. Alltså typ bara så spårämnen egentligen av gulkroppshormon. Och funkade så jävla mycket bättre.
Mm.
Och typ den enda skillnaden mellan Seracet och Exglutena för mig som patient, det var att jag hade ett mindre fönster att glömma och ta det på.
Mm.
Alltså med Seracet så hade jag 12 timmar. Det var ju en dåliga. Med Exglutena har jag bara 3 timmar.
Mm.
Men jag menar, ja, det är väl mitt problem då om jag glömmer ta den. Liksom. Det är inte vårdens problem.
Mm, nej men precis. Och jag tänker också typ som, jag använder inga p-piller och så. Och när jag åt p-piller i typ 10 år. Från att jag var 15-16 till att jag var 20, 25-26 liksom. Och har sedan dess slutat. Och, men när jag slutade så fick jag sån hormonell rubbning. Liksom, så att jag fick jättemycket akne. Och akne på ställen och i en mängd som jag inte hade haft. Liksom. Så att, och det var väldigt jobbigt. Liksom. Det påverkade hur jag mådde. Och så, för att, och sen också rent så här... Det är ganska jobbigt att ha akne för det gör ont och det kliar och det blir typ sår och så här.
Ja gud, ja, alltså, det blir ärr och så där.
Ja men precis, det är en hel liksom en hel condition. Det är inte bara typ att man är lite fåfäng eller så. Men då så det dröjde typ ett år tills min kropp var i balans igen. Under tiden så använde jag ju ekologisk hudvård och tyckte att det var. Och jag hade även använt annan typ av så här vanlig syntet, apotekets rengöring mot akne och grejer. Och det hjälpte liksom inte. Och nu vill ju jag inte börja med p-piller. Och sen så är det också av miljöskäl för att jag vet att östrogen påverkar så att fiskar liksom blir, vad säger man? När man blir så här...
Deformerade.
Nej, inte deformerad. När man blir så här en robot. Typ.
Muterade.
Ja, fiskar typ blir muterade. nej, men att det påverkar våra hav. Och det finns väldigt höga halter av hormoner i bland hav och djur där det inte hör hemma. Liksom. Det är inte i deras naturliga tillstånd. Och det är för att vi kissar ut hormoner genom att vi äter så mycket p-piller.
Mm.
Och nu tror inte jag att det just bara den grejen kommer bli jordens undergång. Men jag tror att det påverkar och då kan jag känna så här, men borde vi inte ta hänsyn till de här olika grejerna? Och det tycker inte jag ska ligga på individen att behöva göra. Nu gör ju jag det ändå för att jag har läst på om det och känner att det vore fel att göra annorlunda. Men jag tycker att det är klart att barnmorskorna också ska inte bli påverkade av och sponsrade av att skriva ut p-piller av en viss typ och så här. Det är så mycket grejer som hänger ihop som är stora samhällsfrågor.
Ja.
Men som individen tvingas navigera i och välja kring.
Nyliberalism.
Ja, det är ju det där. Så att, men det jag tänkte på är att jag var hos en gynekolog och frågade efter om man kunde få pessar. Och pessar är ju alltså en... För det här är ju också så här, det är typ, folk vet typ inte ens vad det är. Det är typ som en liten koppel, om man ska säga, som man täpper till rent fysiskt livmoder... Alltså ingången till livmodern, vad heter det? Den läggs vi utanför livmodertappen, liksom. Mm. Så att det ska bli som ett lock, så att inga spermier ska kunna komma igenom. Sen tror jag för sig att man har kanske något spermiedödande medel.
Ja, det har man.
Men det är ju... Du kan... ta ut den och det är inga hormoner. Liksom.
Nej.
Och det är inget du behöver komma ihåg att äta hela tiden eller så. Och nu finns det liksom mer vad ska man säga, moderna sådana. Så att du kan ha dem i hela tiden. Du kanske behöver ta ut den varannan dag och rengöra eller något sånt. Men du kan ha den basically hela tiden.
Mm.
Och det har jag tänkt så här, men gud, det kanske vore någonting för mig. Men så gick jag till en gynekologmottagning och han bara, kolla på mig som att jag var helt sjuk i huvudet när jag sa pessar. Han bara, what? Jag har inte skrivit ut det sedan 80-talet.
Typ. Oj. Ja.
Och det känns som att det är så smalt vad våra läkarmottagningar får. Det är också så här, de får ju inte alltid skriva ut vissa saker.
Nej.
Och de får inte rekommendera saker som inte är vetenskapligt.
Nej, men precis, precis. Där,
vilket är, det är ju bra liksom. Det finns ju en logik i det. Men ibland kan det också vara så här, okej, men de får inte tipsa om någonting även om de vet att det är bra, men för att de inte är sponsrade.
Ja, big pharma.
Ja, men ja,
ja, men då, det är sant.
Och då så här,
skratta inte. Det
nej,
är sant.
Ja. Ja, men det är så jävla stört.
Ja. Alltså the greatest trick the devil of capitalism ever pulled var att få oss att inte tro på att det alltid finns någon som tjänar pengar på någonting.
Mm.
Alltså så här, det här är inte chemtrails liksom. Det här är bara business 101.
Ja, 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 visst.
Alltså så. Men för att återanknyta till
häxor.
Till häxor och det okulta, nu börjar vi få lite slut på tid. Vad ska vi säga om det avslutningsvis?
att jag längtar också efter en tid där man inte är rädd för det naturliga. Och att man är lite så här, bara lite rimlig. Att man ska kunna balansera typ din kritik mot Big Pharma med huruvida det är bra att äta äpplen mot cancer eller inte. Alltså att det finns en skala däremellan. Du måste inte vara antingen eller.
Nej, absolut.
Och även för dem som är så här, tycker att man är sjuk i huvudet om man hellre dricker kamomillte än tar en aspirin. Liksom. Varför? Så här, var inte så misstänksam mot det här spektrat och... jag vet inte, ge häxor en roll, ge örter en roll i ditt liv från mig som häxa.
Ja, fint. Nej, men jag tycker väl också det, att skaffa dig kunskap. Var inte en person som tror på Big Pharma eller som inte tror att de finns.
Var inte en dum person, ge häxor en plats i ditt liv.
Vaccinera dig.
Vaccinera dig. Och jag skulle också vilja veta om folk typ kan höra av sig och säga vilka de anser är vår tids häxor.
Ja, jättegärna. Skriv till oss på Facebook.
Ja, det vore ju så här spännande att typ snacka lite. För då kanske vi kan snacka mer om det.
Ja, men vad kul. Om ni gillade det här avsnittet...
Give it a thumbs up.
Give it a thumbs up. Nej, men,
please subscribe.
Subscribe. Prenumerera på oss och stötta din lokala häxa.
Ja,
tack för oss.
Välkommen åt.
Hej.
Hej då.